Podplay.
Hej allihopa, Vivi och Aida här. Innan avsnittet fortsätter så vill vi bara säga att nytt för den här säsongen är att alla avsnitt redan finns på Podplay. Så ifall ni inte kan vänta med en veckas mellanrum så är det bara att gå in på podplay.se eller i appen Podplay. Tack för oss och hoppas att ni tycker om avsnittet.
Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. I detta avsnitt förekommer grovt innehåll som våld, vapen, droger och sex. Känsliga lyssnare varnas.
He has been considered one of the most evil figures in history, and even possibly the devil incarnate.
Rasputin had already sort of made a name for himself as a mystic.
She saw in him someone sent by God to help them, to save Alexei.
Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten.
En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
Jag känner att jag ska lämna livet för den 1 januari. Jag vill göra det tydligt för det ryska folket. För den ryska fadern, tsaren, och den ryska modern, tsarinnan. Samt deras barn och för vad de bara måste förstå. Om jag, Rasputin, mördas av personer, vilka som helst, till exempel mina bröder bland de ryska bönderna, ska du, Rysslands tsar, inte ha något att frukta för dina barns tronföljd. De ska regera riket i flera hundra år. Men om jag mördas av adelsmän och om de utgjuter mitt blod kommer deras händer att förbli nedsölade med mitt blod i 25 år. I 25 år kommer de inte kunna tvätta av mitt blod från deras händer. De kommer att lämna Ryssland. Bröder kommer döda bröder. De kommer att döda och hata varandra. Och i 25 år kommer det inte finnas någon fred i landet. Men om du, Rysslands tsar, hör ljudet av klockor som säger att Grigori har blivit mördad, måste du veta följande. Om det var släkt till dig som har åstadkommit min död, så kommer inga av dina barn eller din hustru att leva inom 2 år. Och du, den ryska tsaren, kommer mördas av det ryska folket som i sin tur kommer förbannas och tjäna som djävulens vapen genom att överallt mörda varandra. 3 gånger under 25 år kommer de att förstöra det ryska folket, den ortodoxa tron, och det ryska landet kommer att dö. Jag kommer att dödas. Jag tillhör inte längre de levande. B. Var stark och tänk på din välsignade familj.
Så låter Grigori Rasputins sista profetia i ett brev till tsar Nikolaj den andre av Ryssland från slutet av december 1916. Några dagar senare flyter en kropp i floden Neva i Sankt Petersburg. Det är få personer vars liv och död väcker så många frågetecken som tsarfamiljens sista och mest inflytelserika rådgivare, Grigori Rasputin. Han har gått till eftervärlden som historiens största skurk. En ovårdad, sexgalen bedragare. En bluff som tryckte ner det ryska folket. Vissa säger att han var en demon som använde onda krafter för att utföra mirakel. Andra menar att han var en gudsman som helade de sjuka, kunde se in i människors förflutna och göra förutsägelser om framtiden som faktiskt kom att stämma. När man pratar om Rasputin är det svårt att skilja legend från fakta. Men han hade rätt. Han fick aldrig se solen gå upp 1917. Tsarstyrets dagar var räknade. Hela familjen Romanov mördades inom 2 år och en mörk framtid väntade. Men hade han verkligen mäktiga krafter? Förutsåg han sin egen död? Och hur kommer det sig att Rasputin nästintill var omöjlig att mörda? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mystikern och botgöraren Grigori Rasputin. En av 1900-talets mest omdebatterade personer. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Legenden om Grigori Rasputin, del 1. Magiska krafter och profetior om framtiden.
Historien om Rasputin börjar omkring 1869 i den lilla byn Pokrovskaje vid floden Tura i västra Sibirien. Det var i denna tysta, avlägsna by som Grigori Rasputin föddes. Inte mycket är känt om hans tidiga liv eller föräldrar. Till och med datumet han föddes den 20 januari 1869 är osäkert. Precis som antalet syskon han hade som överlevde i tidig ålder. Det finns vissa källor som menar att Rasputin föddes 1864-65 eller kanske till och med 1872. Vilket kan förklaras med att vi faktiskt inte vet så mycket om hans tidiga år. Och att den äldre Rasputin kunde lämna olika uppgifter om när han föddes för att matcha bilden av en vis gammal man. Pojken växte upp ute på landet. Föräldrarna var bönder och fadern lyckades, trots alkoholproblem, hålla igång jordbruket. Den unge Rasputin kunde varken läsa eller skriva. Men det var inte så konstigt. Det fanns ingen skola att gå till. Familjen hörde inte till de allra fattigaste, utan levde ett enkelt liv på landet. Redan från tidig ålder var pojken mycket sjuk och spenderade nästan all tid i sin ensamhet. Han var både reserverad och tillbakadragen och verkade inte riktigt passa in. Det var här Rasputin fann en stark anknytning till religion. Att Rasputin var något alldeles speciellt märktes redan i unga år. Ända sedan barnsben pratades det om att Rasputin hade en gåva. Den udda pojken berättade att änglar kunde besöka honom i hans drömmar och att han fick framtidsvisioner för sin inre syn och hade läkande krafter. Han visste till exempel saker om sina grannar som han inte borde ha vetat. Han kunde få hästar att tillfriskna bara genom att röra dem. Och det sägs också att han kunde ta mycket stryk utan minsta problem. Det började sprida historier att Rasputin kunde se vad människor hade gjort i sitt förflutna och vad som skulle hända i deras framtid. Gåvan använde han för att hjälpa sjuka och behövande.
His name comes from the Russian word Rasputny, which means dissolute. So he obviously spent many of his childhood years getting drunk and getting up to no good.
I sin ungdom gjorde han sig känd som byns bråkstake. Hade en höna eller ett får försvunnit var det den stökiga Rasputin som först misstänktes. Som ledare för byns ungdomsgäng hamnade han ofta i slagsmål och drack mycket sprit. Prästen fick till och med lov att betala de störande ungdomarna med en slant för att hålla dem borta från gudstjänsterna. Men han var inte bara en bråkstake. Bondpojken från Sibirien gjorde sig också känd som traktens tjejtjusare. Med sin karismatiska personlighet och genomträngande blick sägs det att han fick alla flickor i byn på fall. Ögonen var ljusgrå, intensiva och märkligt hypnotiserande. Blicken var djup och drömmande, men samtidigt knivskarp och allvarlig. Det långa, bruna håret föll ner över hans axlar. Det var något med Rasputins utseende och personlighet som lockade människor till honom. Särskilt kvinnor. Vid 18 års ålder gifte sig Rasputin med en bondflicka från trakten vid namn Praskovia Dobrovina. Paret fick 7 barn tillsammans, men bara 3 överlevde efter födseln. Dimitri, Matrejana och Varvara. Samtidigt växte Rasputins intresse för religion och under de kommande åren skulle han förändra sitt liv på många sätt. Rasputin, som hela livet hade fått religiösa uppenbarelser för sin inre syn, påstod att de hade blivit mer intensiva än tidigare. Och det var kring denna tid han gjorde sin första pilgrimsfärd till Sankt Nikolaus klostret i Verja Torje. Han tillbringade flera månader vid klostret där han nu lärde sig läsa och skriva. Och när han kom tillbaka till den lilla byn var han förändrad. Det traditionella, slitsamma bondelivet i Sibirien var meningslöst och inget för Rasputin. Han var en ovanlig ung man. Och kanske var det känslan av att hans liv saknade något som gjorde att han, år 1897, valde att återigen lämna landsbygden och familjen för ett liv som strandgick, en helig pilgrim. Varför han valde att göra denna förändring är det ingen som vet. Själv sa han att han hade fått ett kall från Gud. Men då det sägs att han var inblandad i en häststöld strax innan avresan kan pilgrimsresan varit ett sätt för honom att undankomma ett straff. Han packade några få tillhörigheter och gav sig iväg för ett kringdrivande liv runt om Östeuropa i jakt efter andlig upplysning. Under sina vandringar besökte Rasputin en rad olika heliga platser. Det är möjligt att hans pilgrimsfärder kan ha tagit honom så långt som till det heliga berget Athos i Grekland. Ett andligt centrum för den ortodoxa kyrkan. Pilgrimsresorna kunde vara i flera månader, ibland år åt gången. När Rasputin då och då återvände till sina hemtrakter var det knappt att hans fru och barn kände igen honom. Under åren lyckades han skapa kontakter med munkar, präster och heliga vandrare från olika platser. Kanske var det hans nyfikenhet och unika charm som fick många att öppna upp sig och följa honom. Till Rasputin kunde man komma för att få andlig vägledning och råd kring kriser och oro. Den officiella statsreligionen i Tsarryssland var den rysk-ortodoxa formen av kristendom. Men inom riket fanns många olika kulturer, folkslag och religioner. Kring sekelskiftet 1900 väcktes ett enormt intresse för andlighet och mystik i Ryssland. Fascinationen sträckte sig över hela riket och till landets olika samhällsklasser. Med åren uppstod flera underjordiska sekter som på olika sätt försökte närma sig Gud. Och det sägs att Rasputin under sina vandringar kom i kontakt med en underjordisk sekt, piskarsekten, som menade att en människa endast kan uppnå Guds nåd genom att först synda så djupt att man når sin botten för att sen be om förlåtelse inför Gud.
This is, I think, a very significant point, that they were, like all the sects, the offshoots of the Russian Orthodox Church, they were an underground movement, they were on the run. They were a kind of anti-church. And I think that if Rasputin was going to go wandering in Siberia, he was definitely going to come up against them almost automatically.
Även om vi inte kan veta om Rasputin var en medlem eller ens kom i kontakt med sekten eller inte, så sägs det att Rasputin lät budskapet följa med honom genom livet.
For Rasputin, the idea of transcendence, the idea of all this energy flowing through the ark was really seductive.
I början av 1900-talet hade Rasputin lyckats samla en liten men lojal grupp anhängare som till största del bestod av lokala bönder, några heliga män han stött på under sina vandringar och familjemedlemmar. I ett hemligt bönehus som han låtit bygga under familjens stall i Prakravskaje samlades de för att prata, be och sjunga religiösa sånger tillsammans. Rasputin sökte Gud på sitt eget sätt. Enligt Rasputin var vägen till frälsning att synda med honom. Och det sägs att dessa hemliga möten hade en sexuell underton. Samlagen betecknades som magiska ritualer och kunde kombineras med bland annat gemensamma bastubad, dans, gruppsex och andra sexlekar och att piska sig själv till extas. Rasputins hemliga möten som snabbt lockade allt fler och fler människor till den tysta sibiriska byn blev lite av en snackis. Många av hans anhängare var kvinnor. Och det spreds rykten att kvinnorna badade och klädde honom inför deras sessioner. Rasputins namn nådde utanför hans hemtrakter. När Rasputin inte var hemma och ledde sin församling i magiska ritualer för att föra dem närmare Gud, besökte han olika heliga platser. Trots de vilda sexrykten som cirkulerade kring honom så ryktades det att han var en klok, spirituell rådgivare och erfaren vandrare. Och att han besatt mystiska gåvor. Det sägs att Rasputin under sina vandringar fick lära sig telepati och att bota sjukdomar av shamaner och lamor. Och denna konst och mirakulösa kraft lockade många människor till honom, ivriga att bli botade från olika sjukdomar. Det pratades också om att Rasputin hade makt att framkalla torka och regn, se in i människors förflutna och göra förutsägelser om framtiden som faktiskt visade sig stämma. Rasputins goda rykte gick inte obemärkt förbi. När han år 1904 besökte Kazan blev han mycket omtyckt av biskop Sergej Trafanov, rektor för Sankt Petersburgs seminariet, som bjöd in honom till huvudstaden för att studera teologi. Sent 1904, eller i början av 1905, anlände en 34 år gammal, otvättad och illaluktande Rasputin till Sankt Petersburg, iklädd tunna byxor, stövlar och en grå, sliten rock. Det flottiga håret låg i en mittbena och hängde ner över axlarna, och ansiktet ramades in av det vildvuxna skägget. Rasputins frispråklighet, ovårdade utseende och usla bordsskick var högst chockerande i huvudstaden. Det sägs till exempel att han luktade som en get, petade sig i näsan framför andra, och i det långa, stripiga skägget kunde ofta gamla matrester hänga kvar. Men den sibiriske bondens mystiska krafter och helande förmågor var helt klart något utöver det vanliga. Och Rasputins otvättade utseende sågs istället som ett slags bevis på hans oerhörda vishet och erfarenhet som helig vandrare. Väl på plats i Sankt Petersburg omfamnades han av mäktiga biskopar som hade fått höra rykten om den märkliga Rasputins breda kunskaper om heliga skrifter och den kristna läran. Han blev snabbt introducerad för ärkebiskopen Feofan, och inom kort hade Rasputin knutit kontakter med högt uppsatta personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan. Telepati, seanser och okulta riter var vid den här tiden vanligt i det ryska tsardömet. Det var en osäker tid i landet och det viskades om revolution. Nervositeten och osäkerheten blandat med en stor uttråkan gjorde att många ur Sankt Petersburgs adel blev väldigt intresserade av mystik. Vidskeplighet och det övernaturliga var sannoliken ett hett intresse. Och Rasputins närvaro i huvudstaden väckte en stor nyfikenhet. Man kan helt klart säga att de allra flesta som träffade den märkliga Rasputin, vars aura utstrålade mystik, blev både fascinerade och imponerade av hans andliga insikter. Så vem han än var och vilka krafter han nu än hade, eller inte hade, så trädde den sibiriska munken fram i precis rätt tid. Precis som hemma i Sibirien samlade han snabbt en liten skara med trogna anhängare. Återigen var det främst kvinnor som fann Rasputins närvaro nästintill hypnotiserande. En av dessa kvinnor var Anna Vryobova, en nära vän till tsarinnan Alexandra, som blev djupt imponerad av Rasputins förståelse och råd kring hennes äktenskapliga problem. Han tittade djupt och länge i människors ögon, och när han till slut öppnade munnen för att tala blev många chockerade av hur mycket personlig information han visste. Det sägs att Rasputin kunde se in i deras själ. En man menade att Rasputin hjälpte och botade hans fru från psykiska problem bara genom att prata med henne. Successivt lyckades den ryktbare Rasputin göra sig ett namn bland Sankt Petersburgs adeln. Han bjöds in på fina tillställningar med överklassen och fann nära bekantskaper med Sankt Petersburgs aristokratiska och borgerliga damer, bland annat systrarna Milisa och Anastasia av Montenegro, som var gifta med bröder ur den ryska tsarfamiljen. Samtidigt som Rasputin knöt kontakter bland Sankt Petersburgs societet pågick en kris i vinterpalatset. När Anastasia kom till världen år 1901 var besvikelsen påtaglig, både innanför palatset och bland det ryska folket som otåligt väntade på en tronarvinge. Med åren blev kritiken mot tsarinnan allt hårdare. I sin tröst sökte Alexandra till religionen och trollbands av olika berättelser om mystiker och heliga män som av Gud fått gåvan att utföra mirakel. Genom tsarinnans väninnor Milicia och Anastasia, de montenegriska prinsessorna, presenterades Alexandra för predikanten Nisie Filip från Frankrike, eller doktor Filip som han även kallades, som påstod att han kunde påverka fostrets kön genom hypnos.
Alexandra was a very, very superstitious woman, and she had been through the mill with various kinds of mystics and holy men and so on before Rasputin came on the scene. The big search for her was, of course, she wanted a son. She wanted to provide Russia with an heir.
I augusti 1904 firade hela Ryssland. Tsarinnan Alexandra hade äntligen fått en son. Kronprins Alexej Nikolajevich Romanov. Den ryska monarkin var säkrad. Föräldrarna var överlyckliga. Alexandra grät av glädje och tacksamhet och Nikolaj visade stolt upp sin nyfödda son för besökande gäster. Tsarinnan var helt övertygad att Dr. Philips mirakulösa kraft hade hjälpt. Och strax innan hans död lovade Dr. Philip att någon ny skulle träda in i tsarinnans liv, i hans plats. Men tsarparet bar på en hemlighet. En hemlighet som inte fick lämna palatsets väggar. Den lilla tronarvingen var allvarligt sjuk. Alexej led av blödarsjuka. En sjukdom som gör att blodet inte koagulerar som det ska. Och hans tillstånd förvärrades för varje månad. Blödarsjukan gick i släkten och kom från Alexandras mormor, drottning Victoria av Storbritannien, och har spridit sig till flera andra europeiska kungahus och benämns ibland som den kungliga sjukan. För den lilla Alexej var ett litet blåmärke, skrapsår eller näsblod livsfarligt, och han behövde ständigt ha vakter och läkare i närheten ifall en olycka skulle inträffa. Alexandra kände en enorm skuld över att sonen drabbats av en sjukdom på grund av henne. Hon visste hur allvarlig sjukdomen var. Hon hade förlorat både sin bror och farbror och fruktade att hon nu skulle mista sin son. Tsarparet letade förtvivlat efter ett botemedel till Alexej. Men det fanns inte. Läkarna stod hjälplösa när ingen behandling verkade fungera. Ju äldre den lilla pojken blev, desto mer livshotande blev blödarsjukan. Så när läkarnas behandlingar misslyckades vände sig Alexandra desperat till olika mystiker och heliga män. Föräldrarna och inte minst lilla Alexej var i behov av ett stort mirakel. Och till tsaren och tsarinnans fördel hade Sankt Petersburg fått en ny kändis i stan. En sibirisk bonde med helande krafter.
Den 1 november 1905, enligt den julianska kalendern, klev Grigori Rasputin in i Peterhofs palats, lika ovårdad som vanligt, trots att han hade blivit hembjuden till självaste tsarparet, Rysslands mäktigaste personer, på middag. Under kvällen berättade tsaren för Rasputin om den svåra tiden i landet. Efter det japanska kriget och kravallerna vid den blodiga söndagen stod Ryssland nu på gränsen till uppror med strejker, protester och hot om att störta tsarregimen. Den sibiriske bonden gjorde det han var bäst på. Lyssnade, visade förståelse och gav råd. Han tyckte inte att tsaren skulle ge vika för kraven på politisk förändring. Vi har gjort oss bekanta med en man av en gud, Grigori, från guvernementet Tobolsk, står det i tsar Nikolajs dagbok samma dag. 4 dagar efter deras första möte skrev Rasputin ett brev till tsaren. Trots den turbulenta tiden i landet tyckte han inte att tsaren skulle fly från osäkerheterna i Ryssland. Han sa att Gud kommer att beskydda tsarfamiljen. Vi vet inte om tsaren lyssnade på Rasputins brev, men oavsett vad så stannade han kvar i landet. Under de kommande 2 åren träffade Nikolaj och Alexandra Rasputin vid flera tillfällen. Vi vet däremot inte hur många gånger Rasputin behandlade kronprinsen. Eftersom hans sjukdom hölls hemlig finns det inte heller många anteckningar eller register. Vi vet däremot att treåriga Alexej var med om en olycka hösten 1907. Och som en sista utväg kallades Rasputin in för att be för pojken som mirakulöst återhämtade sig. Det sägs att Rasputin talade lugnande till pojken och kunde berätta någon spännande saga från Sibirien. Trots hans totala brist på medicinsk utbildning verkade den lilla pojken må bättre av Rasputins närvaro. Det hopplösa sökandet efter ett botemedel hade äntligen kommit till ände. Hösten 1912 sattes Rasputins helande krafter återigen på prov. Exakt hur kronprinsen skadade sig vet vi inte. Men efter ett fall ur en roddbåt utvecklade Alexej en blödning i låret och ljumsken som orsakade ett stort hematom. I flera dagar plågades den lilla pojken av svåra smärtor och hög feber, och hans tillstånd fortsatte att förvärras. Nikolaj och Alexandra trodde återigen att deras son skulle dö, och palatset började förbereda för begravning. Förtvivlat skickade Alexandra ett telegram till Rasputin, som befann sig hemma i Sibirien, och berättade om blödningen. Han svarade:
Gud har sett era tårar och hört era böner. Var inte oroliga. Han kommer inte att dö. Låt inte läkarna besvära honom för mycket.
Mirakulöst nog upphörde blödningen, och redan dagen därpå mådde kronprinsen bättre. Tsarfamiljen och inte minst tsarinnan Alexandra såg detta som ett tecken på den helige Rasputins mäktiga krafter. Han kunde bota hennes sons lidande. Efter det här kunde Rasputin fritt besöka palatset genom en sidoentré för att sitta in till Alexej för att be. Men hur kunde Rasputin hjälpa kronprinsen när ingen annan läkare lyckades? Den här frågan har vi inget direkt svar på. Vissa hävdar att Rasputin stoppade Alexejs blödning genom böner och hypnos, medan andra funderar på om det var med hjälp av örter och salvor. En av de mest accepterade teorierna är att Rasputin lugnade tsarinnan med sitt telegram, där han skrev att hon inte skulle oroa sig, vilket kan ha minskat stressen för Alexej och Alexandra. I telegrammet föreslog han även att läkarna inte skulle besvära den lilla pojken för mycket. Det är möjligt att läkarna då slutade ge pojken aspirin, ett smärtstillande läkemedel med blodförtunnande egenskaper, vilket fick Alexej att må bättre. Oavsett om Rasputin hade magiska krafter eller inte, så är kronprinsens återhämtning ett riktigt mysterium i sig. Du har lyssnat på legenden om Grigori Rasputin, del 1, magiska krafter och profetior om framtiden. Missa inte del 2 nästa vecka.
Eller att alla avsnitt redan finns ute nu på Podplay.
Avsnittet gjordes sommaren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall, tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram, där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Mysteriet Romanov.
As they were lifting up one of the bodies, she sat up and screamed. It was either Maria or Anastasia.
Anunnakis återkomst.
We're beginning to understand that the Anunnaki gods that were actually ETs could be still out throughout the universe.
Och mycket mer.